When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Du lyssnar på Svart historia med mig, Amat Levin. Förra avsnittet handlade om det antika kungadömet Aksum, men idag ska vi prata om vad som har skett i den regionen i nutid. Dagens episod är den första delen av ett dubbelavsnitt om situationen i Tigray i norra Etiopien. De senaste över 2 åren har världens blodigaste krig utkämpats där. Och trots att ett fredsfördrag skrevs på i slutet av förra året är lidandet fortfarande enormt. Med mig idag har jag Judith Kiros och Samuel Girma. 2 personer med bakgrund i Tigray och som är väl insatta i det som har hänt. Vi pratar bakgrunden till konflikten och hur något som initialt beskrevs som en polisiär åtgärd som skulle vara över på bara 2 veckor utvecklade sig till ett snudd på obegripligt brutalt krig. Vi diskuterar även hur grannlandet Eritreas roll har sett ut, statens försök att stoppa FNs utredning om krigsbrott, den undermåliga svenska mediebevakningen och vad det gör med en att se hur lite omvärlden verkar bry sig när ens hem står i lågor. Del 2 släpps senare idag. Nu börjar vi. Okej, jag sitter här med de 2 första gästerna någonsin i Svart historia-podden. Judith Kiros och Samuel Girma. Hej, wow. Välkomna.
Är vi de första?
Ja, jag har inte haft gäster än. Så ni är först ut.
Vilken ära.
Nu måste vi leva upp till
det. Verkligen.
Ja, precis. Så det blir fler gånger. Vill ni berätta bara så kort om vilka ni är?
Jag heter Samuel Girma. Mm. Kulturarbetare. Pappa och någon slags aktivist. Mm.
Jag heter Judith Kiros och jag är bra fråga, författare. Mm. Kan man väl säga. Och just nu så håller jag på att doktorera i engelsk litteratur. Och annat än det, bara ett kringresande Sagan om ringen fan. Mm.
Det är ständigt aktuellt.
Vill du verkligen säga det till folk som lyssnar på Svart historia-podden, Judith? Vill du outa att du är en
ta
nörd?
Ta sig från mitt black card.
Vi skulle det komma någon ny version, tyckte jag såg.
Eller? Ja, tyvärr kommer du göra det. Mm. Mm. Och du var in, filmer.
Vad tyckte du om den här Amazon-grejen?
Katastrof.
Ah.
Katastrof.
Tufft.
Mm. Det är lidande.
Jag förstår det. Jag håller tummarna för att det ändå blir bättre än förväntat det kommande. Men ni är här inte för att prata om Sagan om ringen utan att prata om någonting helt annat. Och för alla er som hörde förra veckans avsnitt så pratade jag ju om Aksum, det här antika liksom kungadömet. Och när jag gjorde det avsnittet så var det så talande på något sätt att mycket av de här städerna eller platserna eller till och med byggnaderna jag refererade till ligger ju verkligen i en region som har varit otroligt hårt drabbat av ett krig. Ett väldigt, väldigt förödande krig. Och därför kändes det också naturligt att prata om det. Och precis som du sa, ljudet innan vi satte på, att liksom, svart historia är ju någonting som hela tiden fortsätter.
Mm.
Så det här behöver vi ju uppmärksamma. Och det har inte varit så uppmärksammat i Sverige.
Nej.
Med tanke på hur förödande det har varit.
Mm.
Och jag tänkte att man kan ju börja kanske med det sista. För jag tyckte så här, varför jag ville prata om det här också är för att jag var inne på DN, Dagens Nyheter, tidningen som jag ibland, eller jag frilansar för.
Mm.
Och så sökte jag på Tigray och så såg att den sista artikeln var från typ i december. Och då stod det, det var en artikel som handlade om typ guldkornen av 2022. Och då var det att det här fredsfördraget har skrivits under. Och ja, på ytan kanske man, jag menar, det är alltid bättre att ett fredsfördrag skrivs på, I guess. Det är ett steg. Men jag kan tänka mig att som utomstående eller som någon som inte har jättebra koll så verkar det som att, aha, nu är det väl frid och fröjd. Det sista skrevs i december och det var fred.
Mm.
Så då är det väl klart. Men det verkar ju inte som att det riktigt är så.
Nej, det är det ju inte.
Vill ni ge liksom en, så vitt ni vet, en lägesbeskrivning av hur det är där nu?
Ja, läget skulle väl kunna beskrivas som relativt kaotiskt, skulle jag säga.
Mm.
Alltså den destabilisering som påbörjades under kriget, eller fanns ju redan innan såklart på många sätt, men det har ju förvärrats. Och det finns ju pågående attacker, övergrepp och så vidare, inte bara i Tigray utan också i andra delar av Etiopien.
Mm.
Fredsfördraget var ju, det var ju många som drog en lättnadens suck, men precis som du säger så blir det nästan ännu svårare att kommunicera kring vad det är som har hänt, varför det fortfarande behöver uppmärksammas, varför vi måste se till att den här regionen får den uppmärksamhet som den faktiskt inte har fått alls under kriget.
Mm.
Och att man fortsätter rikta uppmärksamheten dit. För att det är ju det här med fred som begrepp. Jag tänker också att Abiy Ahmed fick ju Nobels fredspris. Mm. Liksom. Att fred på något sätt betraktas som ett avslut. Men i själva verket så är det ju ofta att lägga locket på. Eller att kunna göra saker under fredens gång. Liksom. Som det faktum att han då inledde ett krig kort efter att han hade fått det här priset.
Mm.
Mm. Ja, men precis, men också typ att nu när du sa om att kring alltså DNs liksom en av guldkornen.
Mm.
Det säger, alltså det är också så här symptomiskt för den svenska mediebevakningen. Alltså så att man, det är liksom så här, det säger någonting. Att men nu är det fred, nu behöver vi inte tänka på det. När det inte ens har, precis som Judith har nämnt, liksom, det har inte uppmärksammats överhuvudtaget. Men också fred skulle kunna ha inneburit också en början på någonting, på en process på med någon form av där rättvisa ska tillkomma, utredningar ska ske och så vidare.
Mm.
Här, det som är liksom så här lägesrapporter i snarare är att den etiopiska staten aktivt tillsammans med den eritreanska staten försöker stänga alla försök till någon form av internationell utredning om krigsbrott.
Mm.
Och det är ju liksom inte så fredligt, va?
Mm.
Fred kunde ha inneburit en början på någon form av helande där det ska liksom så här tillkomma. Nej men vad har det ägt rum här? Hur ska vi utreda det? Vilka mekanismer finns det? Och det finns ju internationella mekanismer genom FN som ska liksom så här tillsättas, och den har inte ens liksom så här börjat, och nu har liksom den etiopiska staten aktivt försökt lobba för att stänga liksom så här varje mekanism av den.
Mm.
Och då är det inte så fredligt, utan det är liksom för att liksom ge västvärlden någon form av lättnad, så att liksom väst och genom framförallt internationella aktörer inte då så kan då säga, men titta, nu har ni skrivit på, hej då, tack för oss.
Just det. Och och den här utredningen om liksom krigsbrott och så vidare, jag försöker ta det här på en väldigt basal eller enkel nivå, för jag vet inte hur många som lyssnar på det här, hur bra koll de har.
Mm.
Men den senaste uppskattningen jag såg, och det är klart, det rör sig om väldigt grova uppskattningar, det kan både stiga och minska, Men var ju att det var uppemot 600 000 folk som har dödats eller dött i samband med det här kriget. Det är ju en nästan ogreppbar siffra på bara lite mer än 2 år.
Det är nästan en tiondel av Tigrays befolkning. Mm. Och sen de sexuella övergreppen som används mot kvinnor och barn. Och den också så här mörker, så det är siffran vi vet från flera olika internationella sammansättningar, är ju 120 000 kvinnor och barn som har utsatts för då när sexuellt våld har använts som vapen. Och sen av de 600 000 som har dött, så är det också väldigt många som har dött till följd av det systematiska svält som har liksom satts in. Alltså som, vad heter det? Human made. att man har liksom använt svält som en vapen i krigs.
Och man har förhindrat förnödenheter och sånt att komma in i den här regionen.
Och mediciner och så vidare.
Och det har ju varit också en aspekt av allt det här, att det är så svårt för informationen att nå ut. För att telefoni, internet har varit nedstängt. Så mycket av det här har skett i någon form av radioskugga. Det verkar ju som att det sipprar ut lite. Det är som ett pussel eller någonting. Man får en liten bit här och en liten bit där. Men det är heller inte första gången ju som hunger har använts som vapen. Det skedde ju också tidigare.
Ja, precis.
Både i regionen av andra liksom, regeringar. Mm. Men också så här, för att ge lyssnarna kontext. Till exempel när den brittiska imperiet använde det mot Bangladesh. Liksom som ett, alltså så här, där liksom flera miljoner dog. Så svält är ju ett, för många som kanske känner till det, ett hemskt vapen att använda.
Verkligen. Och om man tänker då att liksom bakgrunden till det här, jag tror att det här är ju en konflikt som på många sätt har ställts emot det vi har sett i vårt närområde med Ryssland och Ukraina, och det finns ju folk som menar att den här konflikten i Etiopien har ju fått så otroligt lite uppmärksamhet i jämförelse, och då menar folk å andra sidan att nej, men det är ju för att Ukraina och Ryssland sker i vårt närområde. Det är liksom en annan makt som attackerar en liksom självständig land och så vidare. Och att det på något sätt är anledningarna. Liksom. Men det vi kanske kan ge en bakgrund till för de som inte vet varför det här kriget ens bröt ut. Och jag kan tänka mig att en stor del av den upprinnelsen till det här har väl att göra med hur Etiopien är, alltså, uppbyggt. Att alla inte vet att det är som en federation typ. Vill ni berätta lite om hur det har påverkat, eller vad är den historiska bakgrunden till kriget?
Ja, det är ju att Etiopien var ju liksom en imperialistisk, expansionistisk stat, och det var ju, det är på något sätt bakgrunden man måste ha. Så det finns otroligt många, över 80 etniciteter i Etiopien. Som alla liksom under en väldigt lång period, man pratar samma språk, man går till samma kyrkor och så vidare och så vidare. Det är liksom ett sånt sätt man använder för att bygga identiteten etiopier, så att säga. Sen så störtades kejsaren på 70-talet av en militär diktatur som kallas för Dergen. Och man fortsätter på något sätt använda sig av den här liksom väldigt centraliserade makten. Man har en assimilationalistisk politik och så vidare. Och efter att Dergen störtas av då väldigt många olika kämpande grillagrupper, bland annat TPLF, Tigray People Liberation Front. Ha det i minnet, för det kommer vara väldigt viktigt. Så väljer man att helt enkelt förändra Etiopien. Man reformerar Etiopien och gör så att man delar upp det i 9 olika regioner utefter språk ungefär, majoritetsspråk. Och sen så får dessa regioner en viss autonomi i relation till staten. Då. Och det är väl här det på något sätt finns en massiv liksom, ideologisk konflikt. Ska Etiopien bedrivas enligt liksom assimilation som princip, likhet, homogenitet, eller ska man tvärtom ge mer makt och mer självstyre till de olika regionerna? Och vissa anser ju då att det här med federationen, att då blir det plötsligt komplicerat att vara etiopier som identitet. Tänk om folk börjar identifiera sig med sina etniciteter istället. Tänk om det blir en liksom alternativ maktdimension. Mm. Och sen så finns det ju de som anser att tvärtom så måste vi på något sätt ta tillvara på de här kulturella identiteterna, etniciteterna och språken. För att det är i liksom heteroniteten som demokratin finns på något sätt. I att vi är olika.
Mm.
Och i och med att Abiy Ahmed tog makten så blev det väldigt tydligt att det han var ute efter var att centralisera makten, att återgå till ett centraliserat styre. Och då så hamnar ju de som inte vill det i skottkluggen. Och bland annat är ju det TPLF, Tigray People Liberation Front, som är med och förde in det här federala systemet. Och då tänker jag att alternativet för honom blev att helt enkelt försöka göra sig av med de han ansåg var ideologerna bakom detta. Men i själva verket så är det ju, skulle jag säga, brett och populärt det här med att ha självstyre i de olika regionerna. Det är inte koncentrerat till TPLF och det var aldrig det. Men de har förknippats med det så till den grad att jag tänker mig att det fanns att man tänkte där att om vi blir av med dem så blir vi också, så kan vi också på olika sätt visa att det här är inte ett alternativ längre.
Mm.
Precis, och det TPLF, Tigray People Liberation Front, som tillsammans med bland annat andra etniska befrielse, grilla, liksom, grupper och arméer, bland annat också den eritreanska, alltså
ELF,
Eritrean People Liberation Front, som kämpade för Eritreas självständighet från Etiopien, att det som formulerades var den här autonomin som regionerna fick gentemot centralmakten. Den formuleringen gjorde ju att centralmakten liksom kan inte längre göra lika mycket anspråk på regionerna, på vilket sätt liksom de kan gå i skolan och så vidare, och så vidare, som Judith nämnde precis. Och om man gör ett exempel av den region som har liksom krävt mest autonomi, eller som har liksom så här Tigray.
Mm.
Då gör man ett exempel för de andra regionerna. Kolla vad som kommer hända er om ni försöker på något sätt gå emot den här Make Ethiopia Great Again. Som faktiskt Abiy Ahmed, alltså den etiopiska premiärministern, ville göra och sa det flera gånger.
Det var ju hans lånade slogan.
Ja, från en härlig man.
Ja, precis. Men så bara en snabb tidslinje. Liksom, Haile Selassie styrde kejsarskapet, eller om man ska säga, fram till vad då, 1974.
Precis.
Därefter störtades han av Dergen, som styrde fram till början på 90-talet.
Precis.
Eller?
Precis.
Och sen TPLF fram till 2018. Eller?
Ja, TPLF bildade ju ett parti tillsammans med många andra grupper som heter EPRDF, och det var de som satt.
EPRDF stod för Ethiopian People Liberation Front, och då den bestod av bland annat TPLF, Tigray People Liberation Front, den amhara fronten också, den heter, nu kan jag bara den amhara namnet på den, men det är ungefär som så här Amhara People's Movement.
Mm.
Och sen från södra Etiopien, Southern People Liberation Front, och liksom så blev en koalition som skulle liksom. Men och i själva verket var det ju liksom, alltså IPRDF var inte direkt kanske ett superdemokratiskt styre.
Det styrde ju i 40 år.
Ja, verkligen. Mm. Det var så här. Så det, och den kritiken gentemot liksom så här IPRDF som som demokratisk process kunde ha varit liksom ett legitim kritik.
Det var ju också en kritik under lång tid. En intern kritik, att framförallt från Oromia, som är en region i söder som också utgör faktiskt majoriteten av den etiopiska befolkningen. Därifrån så kom det ju hela tiden de här protesterna, vi vill ha mer självstyre, mer demokrati. Och det var ju delvis därför premiärministern Abiy Ahmed kom till makten, för att han lovade dem att de skulle få mer makt.
Precis.
Att han skulle kunna representera dem.
Mm. Och han är själv och dem. Och...
Precis. Ja. Och istället så blev det ju precis tvärtom.
Mm. Ja, Och han, som ni nämnde, han fick ju Nobels fredspris. Var det, han kom till makten 2018. Fick Nobels fredspris 2019. På grund av att han slöt fred med Eritrea.
Mm.
Och det som du var inne på, Judit, det känns som att det köpte honom ett fönster att kunna liksom göra lite vad han ville. För att jag menar, jag har ju precis vunnit fredspriset.
Mm.
Det känns över bara sidospår, men som att det här fredspriset är...
A curse.
Ja, alltså vi har Obama och vi har... alltså det finns
Henry
ju fler.
Kissinger.
Ja, nej, men väldigt speciellt.
Alltså bra, vad heter det? In a good company.
Ja,
jo.
Svårt track record.
Man känner ju lite så, om en beundrad politiker från ditt hemland får Nobels fredspris, spring. Mm. Get your stuff and go.
Verkligen.
Men som du nämnde också, det kallas för Oromo, är det som man säger?
Ja. Eller,
delstaten Oromia.
Ja, men
folket Oromo.
Och precis, ni nämnde att det var liksom, vadå, över 80 etniciteter eller liknande, men att den största gruppen är ju Oromo, följt av Amhara, eller hur? Och sen så, tigrinianer har väl utgjort 6%.
Precis.
Ja, vi är jättefå.
Ja, så det är en liten... Jag tror att det är viktigt för de som inte har koll
att förstå. I relation till liksom. De
grupperna. Ja.
Och sen, alltså, Tigray har ungefär lika mycket befolkning som regionen Somali-regionen i Etiopien. Alltså den delen som brukar kallas för Ogaden till exempel.
Mm.
Och parlamentariskt sett skulle de liksom så här, alla ha någon form av sina representationer enligt procent vad de är.
Mm.
Men Tigray utgjorde ju också den historiska etiopiska statens tillsammans med
Amhara-regionen.
Mm. Liksom, som du nämnde, inte minst med Aksum-riket. Alltså den har varit så här historisk plats för det som kom att bli någon form av
etiopiskhet.
Ja. Och det tror jag är viktigt bara för folk att förstå hur de här, liksom, varför man till exempel kanske vill behålla mycket av det autonoma. Eller så, att den här är ju en region som är... Där traditionerna har kunnat se väldigt olika ut. Om Amhara och Tigrinja har varit på ett sätt lite mer lika varandra, så är Oromo någonting annorlunda. Alltså, eller hur? De har ju helt andra traditioner, andra religioner och så vidare.
Alltså jag och några körde runt i landet för flera år sedan. När det var lugnare tider. Och det var liksom så... Dels var det ju så som att bevittna, liksom, det här är ju hur Afrika är. Alltså kontinenten. Alltså, så här, det är ju... så många, alltså så här, rikheter på liksom så här olika etniska grupper. Du kan köra liksom en timme bort och sen kommer du till helt annat språkgrupp, helt annan kultur. Och det är ju fantastiskt på ett sätt. Liksom,
absolut.
Och det är ju också typ så här, i etiopisk, om man tänker så här, federationen som, alltså den moderna, inte minst på kontinenten, liksom när nationer började bildas efter självständigheten från kolonialismen, liksom, och man bildade så här gränser. Gränserna var ju dels tillsatta redan av, som väldigt många vet hoppas jag, av kolonisatörerna. Men också de här etniska grupperna liksom levde sida vid sida, och sen drogs det en gräns över dem där de liksom bara, oj, här, helt plötsligt så är det liksom samma etnisk grupp som finns mellan tre olika länder, eller två olika länder. Och det är liksom, ja, viktigt att ha liksom med i bakgrunden till hur staternas liksom, så här, centralisering inte är det är inte en självklarhet, det är en modern uppfinning. Alltså den etiopiska staten, hur gammal är den? Alltså den moderna, den är väl 150 kanske?
Bra fråga, det måste det vara.
Ja. Mm. Om man tänker sen Minilik-tiden, alltså den
kejsaren.
Precis, så tänk så här 1800-talet liksom, där man liksom så här, i samband med liksom kolonialismens gränsdragningar och så vidare.
Men och i Etiopiens fall, som då inte har varit liksom koloniserat på samma sätt som andra länder, där sker, man ser ju en stor expandering av Etiopiens landgränser kring den här tiden på grund av såna här expansionskrig och så vidare, vilket har gjort att man har inkorporerat grupper som Oromo i den här.
Ja.
Så att om andra länder kanske mer är produkter av den här, så här gränsdragningen, så känns det som att Etiopien är en produkt av just så här imperialistiska...
Precis.
Och uppgörelser med andra koloniala makter. Precis. Alltså man tänker Ogaden-regionen. Alltså den är liksom så här, den är ju direkt resultat av att man har gjort upp med det liksom brittiska imperiet.
Men också tänker jag att det här med liksom att Etiopien inte... har blivit koloniserat, det är ju någonting som etiopier ofta säger. Men vad menar man med det? Mm. Till exempel så valde man ju faktiskt att, så att säga, ge bort Eritrea.
Mm.
Och det var ju en del av Etiopien då. Mm. Till italienarna. Mm. På ett sätt säga liksom så. Ni kan ta den här delen. Men lämna oss i fred.
Mm.
Det är ju kolonialism. Ja, liksom. Mm. Så på ett sätt så har man ju hela tiden förhandlat med kolonialmakterna. Mm. Och faktiskt varit tvungna att uppoffra mycket.
Mm.
Men det finns ju den här liksom massiva stoltheten kring den här myten. Så här, mm. Vi blev aldrig koloniserade. Nej. Vi har alltid varit självständiga. Det stämmer ju inte riktigt.
Nej. Vi deltog ju liksom i den här, alltså den etiopiska liksom, deltog snarare skulle jag säga i liksom, okej, vi blir lämnade i fred om vi gör upp med er kring vad ni får här borta till vänster får vi den här. Ja, mm. Nu passar vi på att ta inkorporera det här, för nu har vi kommit överens.
Mm.
Sen är det så här, för att absolut inte förminska liksom, alltså så här, på den afrikanska kontinenten som många vet har det ägt rum enorma antikoloniala liksom mobiliseringar och uppror så att säga. Mm. Och det är såklart att så här, den etiopiska delen har också haft sin liksom, så här, antikoloniala uppror. Men att Etiopien inte blev koloniserat är inte bara ett direkt resultat av ett uppror. Det är snarare att det var ett imperialistiskt stat redan. Alltså så här, man tänker på den tiden också, tänk så här, ungefär som Japan och Ryssland som när de var de så här, imperialistiska kejsardömen. Det fanns också så det är också viktigt att ha med liksom, så här, Etiopien var alltså den etiopiska kejsardömet hade någon form av etablerad liksom, status som man kunde förhandla gentemot kolonier, alltså den brittiska eller franska och så vidare skulle komma och sitta och prata med kejsaren om vilka områden de kan ta och han kan ta.
Jag tänker det, att det måste vi verkligen komma ihåg, att kolonialism tar sig uttryck på väldigt många sätt.
Mm.
Och Etiopien har haft en särskild status också i liksom den panafrikanska diasporan i liksom fantasin på något sätt, som har varit väldigt, väldigt viktig. Men då måste man ändå nu i vår tid, och också jag tänker, i kontexten svart historia, ifrågasätta, vad gör den mytbildningen? Å ena sidan är den stark. Å ena sidan är den liksom, otroligt viktig vad gäller det liksom antikoloniala, de antikoloniala upproren. Att man kunde hålla fram Haile Selassie, man kunde hålla fram liksom Etiopien som ett ideal. Som en hemvist för andra afrikaner. Också för afrikaner som har kidnappats och sålts liksom. Å andra sidan så är det också en typ av mytbildning som kan användas internt för att krossa motstånd.
Precis.
Och för att tvinga fram lydnad och homogenitet.
Precis, precis.
Just det.
För då är man emot den liksom så här, på något sätt, någon form av essentialism.
Mm.
Ja, men då blir det ju så här, men vi, hur kan ni komma här och klaga? Det här har ju funkat i tusentals år.
Just det.
Vi höll er fria. Mm. Varför kommer ni att kräva någon form av rättigheter utifrån liksom, den minimala grupp ni utgör? När ni kan lämna det bakom er för att istället liksom, enas kring det etiopiska. Och det är ju det som också ligger till grunden för mycket av den här assimileringspolitiken. Jag menar, mina föräldrar växte ju upp med att bara lära sig amaringa i skolan. De lärde ju sig inte sina egna språk. Och det var liksom inte någonting som uppmuntrades, som ens ansågs vara värt någonting. Och det är ju egentligen fruktansvärt synd. Min mamma till exempel kommer från en etnisk minoritet som består av runt 30 000 människor. Och de pratar ju ett språk som är helt annorlunda. Tigrinja, amaringa och så vidare. Det är liksom inte ett semitiskt språk.
Mm.
Och om det skulle dö ut så förlorar man ju en hel liksom värld. Så det är väl det på något sätt. Liksom. Det här med det här pågående, den här pågående liksom, dragkampen mellan liksom, en centraliserad stat och de rättigheter som folk kräver utifrån liksom, kultur och etnicitet och så vidare.
Mm.
Att representeras, att förhöras, att anses vara lika legitima som etiopier.
Just det. Ja, det här är ju, det är superkomplicerat som man märker. Jag försöker alltid uppmana folk som lyssnar på den här podden just att så här, komma ihåg det. Så här, framförallt när man pratar om Afrika, det är oftast väldigt komplicerat och det är en sån otrolig variation hela tiden. Vi har ju liknande, även om det inte det alla gånger har liksom utmynnat i krig, så ser man ju på många sätt i Västafrika också, där det självklart också har varit krig. Men jag menar, man ser också den här otroliga variationen, länder som Nigeria eller Ghana, att det är stora skillnader på om du är i södra eller norra liksom. I norra är man mer muslimer, i södra är man mer kristna, och att det är väldigt stora skillnader på det kulturella.
Ja.
Och sen så har vissa länder lyckats bättre än andra med att hindra motsättningarna från att bryta ut i krig då. Men ja, den här variationen är ju verkligen en nyckelkomponent på något sätt till att förstå mycket av det här, tror jag.
Definitivt. Jag har varit, jag tyckte att det har varit otroligt viktigt faktiskt under hela den här tiden att, precis som du säger, Anna, att poängtera att det är väldigt komplicerat och att det inte finns, det finns ingenting fel med att inte redan veta det här.
Mm.
Det finns ingenting fel med att kontakta folk och fråga, vad kan jag titta på för att få mer av en överblick?
Mm.
Det skulle jag säga är liksom, kanske det viktigaste man kan göra faktiskt. Om man faktiskt är intresserad av att hjälpa till eller ge stöd. Det är att släppa liksom skammen kring att inte veta de här sakerna. Och bara försöka ta reda på grejer.
Mm.
Bland annat genom att höra av sig eller skriva eller så vidare, till de här olika organisationerna och grupperna som finns.
Mm. Men vi har ju sagt att så här, vi finns, alltså så här, hör av er till oss. Alltså våra DMs är, i alla fall min. Men det är verkligen det. Att det är ju så här, det finns en komplexitet som tillkommer. Också så här, Judith och jag brukar prata om Tigray, eller vi pratar om politik ständigt. Men någon gång när vi pratade om, som du sa, liksom, att alltså konflikter och krig på den afrikanska kontinenten reduceras till liksom så här rebelliska eller utan liksom politiska teorier.
Mm.
Alltså det är liksom så här
stamkrig.
Och det är så här, nej, konflikter och krig har alltid haft en så här politisk teori. Alltså så här, det finns så mycket bakom som ligger. Och den komplexiteten kanske inte alla vet, och det är helt okej, som du säger. Och det är bara att det finns så mycket, den komplexa, icke-homogena, multipla liksom, omfånget som finns, gör ju också att alltså, så här, den politiska teorierna som finns, viljan, den alltså, så här, hur man ska styras, hur bara till exempel i Etiopien att organisera hur grundskolan, liksom, så här, ska barn gå på Amaringa eller ska de gå på sina, så här, innan då den här federalismen kom. Att det var liksom så här, nej men de ska ju alla barn tvingas gå på Amaringa. Och då tänkte jag så här, folk är födda i typ, låt säga, södra Etiopien med typ icke-semitiska språk som inte har liksom någon koppling till skriftspråket Amaringa. Och så ska de liksom så här gå i skolan och deras föräldrar kan knappt det.
Mm.
Och det är en absurditet. Alltså så här, det är ju så här en tvångsmekanism. Som också så här på något sätt grundat sig i, också så här i kolonialismen. Alltså så här, när kolonialismen, när man koloniserade så tvingade man ju alla prata liksom så här franska eller engelska. Eller, alltså, chosen colonial language. Men att det är, alltså så här, den etiopiska, moderna etiopiska statens vilja, den här make Ethiopian great again, tycker jag är så här, för mig, att den går hand, alltså så här, hand i hand med hur kolonialismen har funkat, att tvinga på sig någonting. Alltså,
just det. Du lyssnar på Svart historia med mig, Amat Levin, om situationen i det krigsdrabbade Tigray. Avsnittet fortsätter efter pausen.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Kom ihåg att du som vanligt kan slippa de här reklamavbrotten genom att bli en prenumerant på patreon.com/svarthistoria. Nu fortsätter vi. Men förutom, ska vi se, liksom regeringen mot liksom så här, TPLF, så finns det ju andra spelare med i det här kriget, eller det har funnits andra spelare. Eritrea är ju en sån.
Mm.
Och hur För jag menar, det beskrivs ofta som ett, ja, det är en inbördeskonflikt, en intern konflikt, men Eritrea är ju ett helt annat land.
Mm.
Hur kommer det sig?
Dels verkligen tack för det förtydligandet att det är så här, i början av så här kriget, eller inte i början, men också så här ganska konsekvent faktiskt, har beskrivits som ett inbördeskrig, ett konflikt mellan liksom, quote unquote rebeller och centralmakten. Medan ett helt liksom suveränt, ett helt eget land har beblandat sig, vilket gör liksom så här, det här är ett direkt liksom så här internationell konflikt då, mm. när det är liksom så här två helt olika länder som är inblandade, vilket är också definitionen av ett krig på, om inte jag har fel, folkrättsligt. Men om man ska säga den eritreanska inblandningen, är det viktigt att ge bakgrund att Eritrea är kanske en av världens mest auktoritära diktaturer. Det är liksom Isaias Afwerki som har lett Eritrea sedan självständigheten, är liksom den eviga presidenten. Det finns liksom ingen demokrati, det finns ingen konstitutionell konstitution som garanterar rättigheter, och vi vet ju det, alltså det här är inget nytt för väldigt många, inte minst många liksom som känner till fallet Dawit Isaak som har suttit fängslad i Eritrea. Det finns ingen pressfrihet. Så den eritreanska diktaturen som lovade då efter självständigheten skulle det finnas ett demokratiseringsprocess som inte dessvärre liksom införlivades, lever ju på att förtrycka folket, lever på att skapa en myt om att Eritreas självständighet är konstant hotad. Och den är hotad av, man måste hitta någon att, liksom, vad heter det, scapegoat på svenska.
Mm.
Att det är så här, och den mytbildningen har varit, alltså dels hela Etiopien har alltid, alltså Etiopien och Eritrea har ju haft, som väldigt många vet, så här stora krig. Alltså inte minst den kriget 98 till 2000, som var ett förödande krig för så många, inte minst alltså våra familjer, alltså så här våra eritreanska kamraters familjer och så vidare. Och den mytbildningen från den eritreanska diktaturen är ju att Etiopien, och Etiopien då i det här fallet, är alltid Tigray. Tigray är fara. Och som vi nämnde tidigare, Eritrean People Liberation Front och Tigray People Liberation Front jobbade tillsammans under liksom så här, militärdiktaturen Dergen för att få bort Dergen och garantera Eritreas självständighet och skapa då den etiopiska staten enligt den här, liksom så här federationen med autonomi.
Det var ju också då man ändrade konstitutionen så att om en majoritet inom en viss region vill bli självständig så kan de rösta sig fram till det.
Precis. Vilket Eritrea gjorde, och det var ju ett, liksom, ett fantastiskt resultat med typ, alltså det var ju typ 99% som bara bye Etiopien. Det var verkligen så här fantastiskt. Alltså det blev så här, och det var ju också så här, Tigray, vilket jag tycker är så här viktigt att så här, nämna här, att i och med att TPLF var så viktig del i att få fram den här konstitutionen, alltså så här, där regioner kan bestämma, fick också från väldigt många etiopiska andra, framförallt Amhara-gruppen, blev Tigray liksom, alltså där de tänkte att alltså, ni gav bort Eritrea igen. alltså så här, det blev så här, varför gjorde ni det här?
Lite förrädarstämpel typ, eller?
Otroligt förrädare. Mm. Alltså hela, jag är uppvuxen i Etiopien, i norra Etiopien, i en stad som heter Gondar, i Amhara-regionen. Alltså verkligen så här, mitt i Amhara-regionen. och alltså hela mitt barndom har växt, alltså så handlat om så här, vår familj som är liksom från Tigray, att på något sätt antingen blamas för, men kolla, det var ju ert fel att Eritrea är självständigt. Man bara nej, alltså de kämpade till sig sin självständighet. Bro, get over it. Ett, två. Det här är liksom en konstitutionell rätt som finns garanterad i konstitutionen. If you have a problem, address the constitution, not me. Men Tigray blev alltid, alltså så här, tigrianer blev alltid så här blamade för den här konflikten. Men för att komma tillbaka till Eritreas roll. Så när Eritrea blev självständighet och EPLF och Eritreanska befrielse, EPLF, Eritrean People's Liberation Front.
Mm.
De var inte alltid kanske heller överens om vissa delar, hur det skulle gå till och så vidare. Men Eritrea föll verkligen under Isaias Afwerkis totala auktoritära regim. Och det skulle liksom till varje pris försvaras. Alltså han skulle ha makten och det skulle vara liksom, vad heter det? Mytbildningen var otroligt viktigt att Tigray utgör ett hot. Tigray måste, och i Tigray då var mer eller mindre, alltså såhär, TPLF för den eritreanska diktaturen.
Ja, och det blev ju ännu värre efter kriget 98-2000. Ja. Då var det ju i princip, då fanns det ju ingen återvändo.
Det fanns ingen återvändo.
Utan då, eftersom, ja, eftersom det kostade så otroligt mycket på liksom alla sidor. Mm. Och eftersom det egentligen inte, quote unquote, blev löst. Så förblev ju framförallt då Tigray en fiende liksom ja, men i alla definitioner, ja. Liksom enligt Isaias Afewerki då. Och det är ju också det här som Samuel pratar om, att det är ju så man behåller makt som en auktoritär regim, att man alltid måste hitta ett hot utifrån. Som också hela tiden förfrämligas. Jag tänker också att en av anledningarna till att det är just Tigray som liksom demoniseras på det sättet. Är att vi är väldigt kulturellt lika. Eritrea.
Mm.
Alltså att det är egentligen så Tigrinja till exempel som man pratar i. Mm. Tigray, det är ju samma språk som man pratar i Eritrea.
Mm.
Och då har jag ändå träffat eritreaner i diasporan som inte ens vet det. Jag tänker att det finns ett pågående arbete här att försöka sära de här grupperna så mycket som möjligt.
Mm.
Att framställa tigreaner som en helt annan typ av person. Och har ju hört jättemärkliga saker. Liksom, ni tog injera från oss. Och sådana saker när man är så, precis som, men som jag tänker att du gick in på i ditt Axum-avsnitt. De här uppdelningarna är ju moderna.
Mm. Ja. Precis, för det, ja, men verkligen, det är många av de här arkeologiska grejerna man har hittat från just Axum. Det är ju både i det som är där norra Etiopien och Eritrea. Så
ja,
det är
precis.
Ju liksom en gemensam kultur där på något sätt.
Och det, och förlåt, jag bara hoppar.
Nej, kör på. Nej,
men att det är verkligen så här, exakt, dels alltså så här, också så här, även de andra kulturella uttrycken, inte minst liksom den ortodoxa kyrkans traditioner, den muslimska liksom vad heter det? Gud, muslimska helgdagarnas tradition, alltså så här, mellan Tigray och Eritrea firas exakt på samma sätt, och det utgör ju liksom det här, alltså så här, en region som är verkligen så här djupt inrotad i religionen. Religionen till vardags spelar jättestor roll. Mm. Så den här mytbildningen är viktiga för alla så här, nationalistiska grupper, att så här, man kan liksom så här, man måste särskilja. Genom att särskilja kan man tillskapa fiende eller vad, alltså så här, ja, men där borta är det annorlunda. Mm. Här borta är vi så här. Så den eritreanska diktaturen, och den har ju varit otroligt mycket viktig, alltså för Isaias Afewerki, att kunna säga att det finns ett militärt hot. Har ju också betytt att Eritrea är konstant militariserad närvaro. Till exempel, alla måste göra militärtjänsten. Om man inte gör det så kommer man straffas. Ens familj kommer straffas, man kommer gripas. Alla måste göra militärtjänsten. Mm. Och alla är också på standby för att liksom hoppa in i krig. Så det är ju en diktatur som är beroende av narrativet att det finns ett så här militära hot. Gentemot liksom staten, alltså vår existens, så att säga. Och i det, när Abiy Ahmed, den etiopiska premiärministern, slöt fred med Isaias Afewerki, var det ändå väldigt många i Tigray som var väldigt försiktiga. Det var inte som att, alltså, befolkningen i Tigray är lika trött på konflikter och krig som, I guess, vilket del av världen som helst. Och jag tror inte att väldigt många, alltså jag tror väldigt många i Eritrea och i Tigray skulle krama varandra, alltså det var så här, bara, men shit vad vi har förlorat, vad vi har gått miste om varandra, alltså vi har saknat varandra. Men staten har kanske liksom spelat på något annat. Så när det här fredsavtalet slöt så var det väldigt många som bara sa, det här gick lite för smidigt, too good to be true.
Mm.
Även jag var faktiskt glad, jag vet inte om du minns Judith. Jag var,
du var jätteglad.
Jag var så här, men det var typ så att jag planerade min resa till Eritrea, det vill säga jag var höll på, det vill säga, oh my god, finally, liksom så här, vi kommer, liksom så här, mina bästa vänner från då liksom direkt åkte till Eritrea från liksom så här Etiopien för att bara, oh my god, vi kan se varandra, vi kan hälsa på varandra, och det var ju liksom så här, men det var kortlivat. Dels själva liksom den där symboliska liksom gränsöppningen, dels att den blev villkorad senare, men också att Tigray var så här, men det här måste ha ägt rum. Någonting måste ha getts i
utbyte.
Ja. Och det som nu vi alltså så här, handlar ju om är att för Abiy Ahmed, den etiopiska premiärministern, som såg TPLF som ett hot gentemot den här Make Ethiopia Great Again-kampanjen, för Isaias Afwerki som då tycker att Tigray utgör ett hot gentemot liksom hans auktoritära regim. Vad finns det däremellan?
Mm.
Tigray. Fruktansvärt läge geografiskt.
Mm. Det är också, ja precis, Tigray, det måste vi också påpeka, ligger ju, gränser ju till Eritrea.
Mm.
Norra Tigray är ju, det är ju det är där gränsen dras. Mm. Liksom. Och sen det här med Isaias Afwerki. Jag brukar ju liksom aldrig tänka så att en politiker gör all skillnad, utan jag tänker ju ofta att som de flesta gör, att alla konflikter har en grund i liksom en kamp kring resurser och makt.
Mm.
Men Isaias Afwerki har suttit vid makten väldigt länge, och jag skulle säga att det inte bara är att uppfatta Tigray som ett hot, utan också att vilja hämnas.
Ja.
Från det senaste kriget och Absolut. Redan innan dess. För att han känner ju de här personerna.
Mm.
Det är så viktigt att nämna
han
det.
Han samarbetade ju med TPLF under 70-talet. Det är ju samma människor.
Mm.
De lever ju fortfarande.
Mm.
Så det är ju det som är på något sätt en annan liksom komplexitet här. Är att hur har det här byggts upp? Vad är det för... Hur förutsäger man hur en person... som bär på allt det kommer att agera, som också har total makt.
Mm.
Och det är ju det vi har sett är ju också att de eritreanska trupperna har begått några av de absolut värsta krigsbrotten i Tigray. Bland annat då vad gäller liksom våldtäkt som vapen och också vad gäller massakrer. Bland annat så skedde ju en massaker i Aksum där 800 människor ska ha mördats. Som leddes av eritreanska styrkor.
Mm. Ja, nej, det för er som inte har läst så mycket om det här, så kan man ju, det är bland det värsta jag har läst någonsin från någon konflikt, tror jag. När man läser vissa av de här vittnesmålen, det är ju svårt att faktiskt ta sig igenom vissa vittnesmål, för att det är så otroligt grova saker som beskrivs. Alltså det är nästan så att massgravar och sånt där, det är nästan det minst grova.
Absolut.
På något sätt. Alltså, jag har sett i alla fall.
Samma.
Så det är, det är otroligt. Men med tanke på, vi pratar då alltså om nästan ungefär 600 000 döda potentiellt. Mm. Saker som alltså barnadödligheten har ju stigit enormt.
Mm.
Vi pratar om de här otroligt grova övergreppen som begås. Och ändå så har det inte skrivit så mycket om. Eller hur, vad är er syn på liksom, den svenska mediebevakningen?
Undermålig.
Mm. Alltså det har ju bara varit typ, nu säger jag inte det bara för att vi är på din podd, men det har varit du som har skrivit både idén men också har delat på Svart historia, liksom, alltså information. Men i liksom medielandskapet så har det varit, alltså jag hade liksom så här ett tag när jag var mitt i någon form av så här uppgiven depression mitt i kriget, så började jag söka på Tigray på varje sökfunktion på liksom hemsidor på typ SVT, på DN, på, och det var alltså så här, det blev verkligen så här, jag bara, aha, this is it. Och så det har varit undermåligt och tragiskt.
Är det både liksom frekvensen av skriverierna som har varit för dålig, eller är det när man väl skriver att det också är dåligt, eller?
Nej, jag skulle säga att ett problem är på något sätt att det är som att det är samma sak som skrivs om och om igen, det vill säga bakgrund och det är allt. Eller liksom, det här händer nu. Men det finns liksom ingen känsla av kontinuitet, av förändring, av dynamik. Jag tänker om man relaterar det här till hur man har rapporterat till exempel kring upproren i Iran. Där tycker jag ju att bevakningen har varit väldigt bra.
Mm.
Också för att den har varit pågående.
Mm.
Det har inte varit så, först en förklaring kring vad som pågår Och sen 6 månader senare en uppdatering på en halv minut.
Mm.
Och sen 8 månader senare, ja nu är det fred. Allt är frid och fröjd. Nu är det slut. Jag tänker på, precis som det säger Samuel, att fred är ju egentligen, en fredsprocess är ju en början, inte ett slut. Men hur svensk media kanske behandlar den här konflikten är väldigt mycket. Det börjar, det slutar. Och det förblir lika obskyrt för liksom den svenska befolkningen.
Vad tror du att den skillnaden beror på då med det iranska? Det vill säga att du tyckte att den bevakningen ändå hade varit bättre liksom. Vad tror du det skillnaden ligger i?
Det vet jag faktiskt inte. Jag tänker mig att det kanske har att göra med den iranska diasporan i Sverige och deras förmåga att organisera sig och få upp det här på agendan. Att det också har att göra med liksom den utrikespolitiska hållningen gentemot Iran. Sveriges utrikespolitiska hållning gentemot Etiopien tror jag inte ens att folk vet någonting om.
Precis.
Alltså det är ju inte någonting som diskuteras regelbundet längre. Framförallt inte sen Abiy Ahmed kom till makten. Innan dess så var det åtminstone då och då att någon kanske uttalade sig i media och var så, nej men vi tänker dra in bidragen om de inte har ordentliga val snart eller så. Men och sen under, liksom, när Shibbo Persson satt i fängelset i Addis Abeba, då var det ju mer av en liksom pågående bevakning.
Dagligen, jag var där.
Ja, precis. Men just nu, framför allt tänker jag, sen Abiy Ahmed fick fredspriset, så har det ju i princip varit så här, nu är sagan slut. Eller liksom, det har varit väldigt hands off.
Rent, alltså jag håller helt med dig. De viktigaste så här, komponenterna i den här analysen är dels den här utrikespolitiska förhållningen man har, organiseringen i diasporan, absolut, verkligen så här, viktiga komponenter. Men också, för mig är det så här, någon som har observerat svensk mediebevakning på den afrikanska kontinenten. En viss del har det att göra med rent av att vi är svarta, vi är afrikaner.
Det är det.
Alltså ja, den konflikten, alltså bara till och med tillskrivningarna som rebeller av etablerade politiska partier och partier som har styrt flera miljoner människor som tillskrivs rebelliska. Alltså så här, det är så löjligt.
Men det kommer jag också ihåg att jag tänkte väldigt mycket i början, att man valde att helt enkelt följa den etiopiska regimens retorik kring kriget.
Just det.
Och verklighetsbeskrivning, så att man gick in med att säga rebellgruppen TPLF, och då har man ju inte på något sätt tagit upp det faktum att liksom den terroriststämplades precis då. Och dessutom så är det ju ett massparti som stöttas av majoriteten av människor i Tigray.
Just det.
Sen finns det ju starka oppositionella grupper också, men det är ju ett massparti, och det är ett parti som utifrån liksom övriga etiopier verkligen anses vara det tigrianska partiet. Och därför, det var ju också därför det liksom ledde till den här typen av liksom brutal etnisk rensning. För att när man pratar om TPLF i Etiopien pratar man också om Tigray och tigrianer. Det är liksom,
det hänger
helt och hållet ihop.
Ja, men det kan jag, alltså jag kan bara inflika lite kort personligt, att det är ju, att växa upp i Etiopien var ju det. Att det var som om man hade någon tigriansk koppling, så var man per automatik TPLF-supporter. Som var liksom, eller du vet så här, eller var och det är ju men den demonisering som då tillkom liksom, alltså alla de här grova etniska liksom utrensningarna, de har ju föregåtts av demoniserat, avhumaniserat språk gentemot tigrianer. Alltså i Addis Ababa, i huvudstaden i Etiopien, trakasserades tigrianer liksom under en lång tid upp till det här kriget. Deras, alltså så väldigt många arresterades på liksom godtyckliga grunder, väldigt många företag som liksom så ägdes av tigrianer bland annat. Alltså, för det kommer så nära personligt. Alltså, en av mina vänners familj som hade ett hotell som liksom så här, totalt blev vad heter det? Beslagen, taget. Så här. Beslagen, amen, ja. Och att det var så här, den här godtyckliga demoniseringen och avhumaniseringen hade liksom gått föregått liksom, mm, det här folkmordet och etniska utrensningen. Då var det enklare liksom att utrota, för att man vill bli av med partiet, och kan man bli av med den så segregeranska befolkningen helt enkelt.
Ja, men jag tror det är ett jätteviktigt tillägg där som ni sa, det här med att, liksom, att prata om det som rebeller eller, alltså, för också när vi pratar om precis bakgrunden till det här kriget, så det som precis hände innan var väl att man under 2020 sköt upp liksom de nationella valen.
Exakt.
Varpå man i Tigray ändå valde att hålla regionala val.
Ja.
Och därefter såg man ju en någon slags straff som man i Tigray utsattes för med indraget, jag vet inte om det var bistånd eller den typen av saker.
Ja. Vägarna, alltså det som var så, det här är så bra att du påminner mig, för att någonting som så här subtilt höll på att hända redan 2018 var ju när Abiy Ahmed hade kommit till makten, då hade TPLF liksom lämnat mer eller mindre det stora moderpartiet, alltså i Etiopien People Liberation Front, som sen blev liksom avvecklat, och in det här nya partiet Prosperity Party som det heter, liksom så att kom in som i Abiy Ahmeds parti. Prosperity.
Förlåt, men
jag älskar, alltså, han är tänkt så på, typ, cheesy. Men har ni tänkt på så här, det är ändå lite roligt så att väldigt många diktatoriska länder, när de ska bilda partier, det är fett roliga namn.
Ja, det är ofta så.
Prosperity Party.
Men det är lite som ett spektrum. Å ena sidan har man liksom Revolutionary Democratic Front, och på andra sidan har man typ så här Good Vibe Party. Det är liksom alltid de två. Ett spektrum.
Nej, men under liksom så här 2018 och 2019 så började liksom Tigray började signalera liksom, säga, men alltså centralmakten, snälla, hands off från våra regionala businesses. Och det andra regioner märkte ju också det. Alltså att, väldigt, att Addis Ababa som centralmakt började liksom kontrollera. Alltså man började liksom så här, man pratade till och med om att göra om den etiopiska kartan. Alltså den som, alltså så här, hur regionerna har tillsatts just nu. Och det, då började man kapa vägar, alltså stora vägar som leder till Tigray. Vilket bland annat prominenta oromo-tänkare och politiker kritiserade i landet. Men varför har ni stängt av stora vägarna till Tigray? Vad håller ni på med? Alltså så att man började straffa Tigray ganska innan kriget började. Så det var verkligen det. Och sen höll Tigray då det här regionala valet som du nämnde. Och då blev det verkligen droppen för Abiy Ahmed.
Och sen så var det ju också ett, regeringen påstod ju att TPLF eller någon som tillhörde dem hade gjort, hade attackerat en regeringsbas eller liknande. Mm. Varpå då det här beskrevs som en, kriget beskrevs väl som snarare bara så här en nästan polisiär åtgärd. Alltså att nu ska vi,
lag och ordning heter ju det.
Och att det skulle vara över på 2 veckor.
Och det här har vi sett mycket nu sen senaste tiden, inte minst då med Ukraina och Ryssland också. Hur jag menar, nu för tiden är det nästan ingenting som beskrivs som ett krig officiellt. Alltså det är alltid en någon slags polisiär grej eller sådär.
Det är vilken bra observation.
Ja, men det är, ja, jag vet inte, jag tycker det är ganska återkommande.
Men det handlar väl också om, inte för att krida för långt bort från ämnet, men jag tänker liksom post 9/11 så har ju väldigt mycket av diskursen kring krig förändrats. Så att det liksom ofta handlar om att det som har blivit nästan starkast är helt enkelt att använda sig av terroristbegreppet. Och då är det ju liksom att om det är en terroristgrupp, då har man som stat rätt att gå in med det våld som krävs. Så jag tänker att mycket av det här också är liksom den amerikanska effekten, kanske.
Absolut.
Ja, det amerikanska vill jag komma tillbaka till, för det känns verkligen som en viktig komponent i allt det här. Men vi var inne lite grann på det här innan, det komplicerade i det, och att jag kan ju uppleva att det känns som att folk, det kan för utomstående skapa nästan en handlingsförlamning på något sätt, att man, det är för svårt. Jag ser inte, det är massa olika så att säga etniska grupper som strider. Vad ska jag göra av det här typ? Och till det så kan man ju då lägga till det här man pratar om, att det är, ja, det är grova övergrepp som har skett, men många vill ju gärna då prata om att det är övergrepp på inom citationstecken båda sidor. Och det kan det ju vara i krig, men det är ju ett folkmord på ena sidan, om man säger så.
Precis.
Alltså, och det där tror jag kan se att det används när typ man skriver om, eller när det har lyfts att okej, nu skedde en massaker, eller nu skedde massvåldtäkt här. Yeah. Då dyker det upp någon som säger, men vadå, de gjorde likadant mot oss tidigare.
Ofta till och med i samma artikel.
Ja. Mm. Så, och det tror jag också kan bidra till en handlingsförlamning, i att man då tänker att man alla här är väl bad guys.
Lika goda kolsyper.
Vad tänker ni kring det? Hur ska man tänka då som någon som inte har så bra koll på det här kriget?
Ja, men just den där förlamningen du beskriver, det är ju en medveten strategi. Alltså från den etiopiska regeringens håll. Det är därför i princip varje artikel man hittar som handlar om ett övergrepp i Tigray, en massaker i Tigray, avslutas med: men experter vet att brott har begåtts på båda sidor.
Mm.
Och jag skulle säga att ingen jag organiserat mig med kring det här kriget i Sverige har sagt att det inte har begåtts krigsbrott på båda sidor. Mm. Jag tänker att precis som du säger, Amat, så är det ju ett krig. Och krig har ju en tendens att liksom framkalla den absolut värsta typen av våld. Men vad man då gör är ju att man ignorerar att det från ett håll finns en intention. Det finns liksom en systematik i våldet som bland annat tar sig uttryck i liksom systematisk svält. Det är ju det bland annat. Jag tänker att det är ju miljontals människor som hotades med svält. Barnadödligheten är ju skyhög i relation till hur det såg ut innan. Jag tänker också på det här med liksom våldtäkt som vapen. Att det som har kommit fram där är ju att det finns en intention bakom våldtäkterna. Som handlar om att bland annat har liksom de som har utsatts fått höra att syftet är att liksom framkalla infertilitet eller att göra kvinnorna gravida med icke-tigrianska barn.
Mm.
Och det är ju det som är på något sätt proportionerna i det här kriget. Det är ju det man på något sätt måste kunna återkomma till. Men för att det inte ska ske så sitter ju liksom den etiopiska regimen och pratar om: ja, nej, men vi tänker absolut utreda det här. För det är på alla sidor som dåliga saker har skett. Och samtidigt, de enda som faktiskt har velat ha utredningar, och då menar jag liksom utredningar som genomförs av någon annan än den etiopiska staten, har ju varit den tigrianska diasporan.
Mm.
Vi har ju sagt redan från början: kom in. Kom in, ta reda på precis allt som har hänt. Och alla de skyldiga ska ställas inför rätta.
Mm.
Oavsett vilka de är.
Just det.
Men vi behöver tillgång. Liksom, grupper som inte är liksom antingen lierade med eller direkt associerade med den etiopiska staten måste komma in och få tillgång till det. Och jag kan bli så... jag kan känna sån hopplöshet kring den här retoriken. För att det är någonting som jag tycker förekommer ofta i, framförallt i hur svensk media pratar om krig. Jag tycker att det har inte varit lika mycket så i till exempel Al Jazeera eller The Telegraph.
Eller Reuters.
Eller Reuters, då har det inte varit lika mycket så. Men just i svensk media så finns det ju nästan den här liksom, det nästan liksom...
Alltså jag skulle väl säga
det patologiska behovet att hela tiden ställa två lika starka sidor mot varandra, oavsett vilka de grupperna är, så måste man säga: jo, visst, så här är det kanske för de här, men de här är ju också väldigt illa. Mm. Jag tänker att det är liksom en återkommande retorisk bild.
Mm. Ja, men jag kan hålla med om det, och jag har också sett många som klagar på att det är för mycket då fokus på det som sker i Tigray och då inte fokus på vad TPLF har gjort liksom.
Alltså
därför vill jag också ta upp där i början kring också hur det ser, alltså hur många procent av befolkningen som Tigray utgör.
Mm.
Alltså det måste man ju också ha med. Det är ju inte ett ursäkta något av övergreppet som begås på någon sida, såklart.
Nej,
men den ena sidan sitter ju på regeringsmakt.
Precis.
Och utgör en majoritet av befolkningen. Men det också måste ju läggas till väl, eller till ekvationen, eller?
Ekvationen är också exakt det. Dels det, alltså så den intentionen som har varit viktig, att man är liksom, som man har sagt, systematiska utrensningarna som har, och massakerna. Men också det är liksom verkligen inte så här David och Goliat grej här, men det spelar roll. Alltså den här är en region som har attackerats från norr, från den eritreanska armén, från söder, den etiopiska armén, och det som väldigt många inte vet är att de här två arméerna är ju bland de två största afrikanska arméerna. Mm. Alltså det här, alltså, för att dels Eritrea som den här diktaturen, alltså Isaias Afwerki har ju byggt en enorm militärstat. För det är liksom så att alla är deltagande i den. Och den etiopiska, liksom så att traditionellt har alltid haft en enorm, dels också så att det är en av Afrikas stora länder befolkningsmässigt och så vidare. Man har alltid haft en stor armé. Så dels gentemot, alltså så här storleksmässigt ekvationellt. Dels också intentionerna som har varit. Men för mig har det varit så här, alltså så här otroligt alltså så här, ja, men lite så här deprimerande att se så här, vi vill ha utredningar. Jättegärna, kom in FN, kom in någon annan, kom in och... Vem har blockerat det här? Den etiopiska staten. Inga journalister fick komma in och få komma in i Tigray på över 2 år. Mm. Om vi ska prata om hur bägge sidor hit och dit, ja, låt oss reda ut det här. Vi säger bara, kolla vad som har hänt, alltså så här, också så här, storleken. Vilka har dött? På vilket sätt? Hur många? Det här är siffror vi kan ta fram. Bara den här Axum-massaken. När de kom ut, det var ju Human Rights Watch och Amnesty som, och flera andra som, och de rapporterna finns liksom, på deras hemsidor. När, alltså, så här, man hade liksom, så här, vittnat åt väldigt många som hade jobbat med de här rapporterna från, alltså, så här, journalister. Fick ju repressalier, alltså straff från den etiopiska staten för att liksom ha varit förrädare, för att ha, alltså, men titta, här har ni avslöjat någonting som inte borde avslöjas. Mm. Så det är ju liksom en intention också i att inte vilja gräva fram, utan man kan gömma sig bakom, men de har också begått övergrepp. Och det är som Judith säger, alltså jag tror inte ingen, alltså så här, ingen av oss sitter och bara, ja, det är väl krig, I guess that's how it goes, utan det är så här, nej, vi ska ställa alla till på något, alltså så här, vi måste ha rättvisa för alla kvinnor som har utsatts av sexuellt våld, oavsett vem är, det är som har gjort den. Men i det här tigrianska fallet är det ju ett, alltså det är ett folkmord som har alla, alltså så här, folkmordsdefinitioner, FNs definitioner i sig.
Ja, jag tycker att det är precis som Samuel säger, att det finns ju liksom också den här tanken om att krig är som att heja på olika lag. Så är det absolut inte. Det handlar ju om människoliv. Det handlar ju om att alla människor förtjänar att leva fritt. Mm. Och utan hot om våld. Och jag liksom... Det går inte att säga att liksom den ena gruppen skulle vara mindre viktig. Mm. Däremot så går det att säga att om vi inte riktar vår uppmärksamhet åt de som faktiskt kan sätta stopp för konflikten, så finns det väldigt lite vi kan göra. Mm. Om man inte faktiskt vänder sig till den etiopiska staten och säger ni måste sluta det här och släppa in journalister och observatörer och så vidare, då kommer det här kriget inte ta slut. Medan om man vänder sig till exempel TDF, Tigray Defense Force, som liksom var en försvarsarmé då som bildades liksom under kriget. Om man vänder sig till dem och säger ni måste sluta, det kommer ju inte hända. Mm. Det kommer ju inte ske. För det var inte de som initierade kriget på det sättet liksom. Så jag känner att om det var så att man faktiskt verkligen brydde sig om människoliv, då skulle man ju liksom direkt ha sagt Vet du vad, Abiy Ahmed, nu slutar du upp med det här. Och sen så kan vi gå in och så kan vi liksom stoppa detta. Och alla de ansvariga kan ställa sig inför rätta. Och jag tror liksom inte att det kommer ske. Alltså jag tror inte att de ansvariga kommer att kunna ställa sig inför rätta. Kanske, på vissa håll kanske inte. Men sannolikheten är ju väldigt liten. Mm.
Och i pratande stund så försöker Etiopien just nu. Alltså verkligen... As we speak, och i dagarna stoppa ett liksom försök från internationella genom FN initierat initiativ om att utreda krigsbrott. Och då använder man det här fredsavtalet.
Och då blir det ju ännu märkligare att säga. Då blir det ännu märkligare att säga så här, men alla sidor har gjort det, så därför därför ska vi inte ta reda på.
Nej, precis,
vilket som, så då ska vi inte hålla någon ansvarig.
Nej.
Jättemärkligt. tanke.
Stort tack till Judith Kiros och Samuel Girma. Den här diskussionen fortsätter i del 2, så missa inte att lyssna på den. I den andra delen pratar vi bland annat om hur kritiker av det här kriget har utmålats som antiafrikaner, hur våldet har påverkat den etiopiska diasporan i Sverige och hur det har varit för Samuel och Judith att försöka fungera här i någon slags svensk vardag med vetskapen om det fasansfulla som pågått i Tigray. Vi pratar också om hur kriget påverkat norra Etiopiens fullkomligt uråldriga kulturarv, frågar oss om en permanent lösning är möjlig och vad den i så fall kommer att kräva. Vi hörs i del 2.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.